Låt vara med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus.
Amen.
Dagens predikotext är ju första Johannesbrevets fjärde kapitel, där verserna 13-21. Vi kommer att läsa dem allt eftersom i predikan och gå igenom de verserna. Vi ska börja med att be en bön. Herre Jesus Kristus, du har offrat dig för oss. Du har betalt priset och vunnit oss för att vi ska tillhöra dig. Lär oss att inse din stora kärleksgärning, så att vi lär känna dig och tror på dig. Jag öppnar nu våra hjärtan och undervisa oss, och låt ditt ord få en ingång hos oss. Amen. Vår text är, som vi har läst då, episteltexten, den är angelägen av flera orsaker. Det första Johannesbrevet tar upp ett problem. Församlingarna hade problem med en tidig form av gnosticism. Och gnostikerna, de hade den grundsynen att det andliga var gott, men det kroppsliga var ont. En del drog slutsatsen att man ska avstå från det världsliga, och de började ett asketiskt liv och drack vatten och åt grönsaker och fastade. Andra, de drog slutsatsen att bara man var andlig så gjorde det ingenting, spelade ingen roll vad man gjorde med kroppen. Så bara man kom till kyrkan och sjöng halleluja och sa sitt amen på söndagen, det spelar ingen roll vad man gjorde med kroppen på lördagskvällen eller resten av veckans dagar. Johannes, han betonar att Jesus har återlöst oss till kropp och själ. Om vi har gemenskap med Gud, som har gjort så stora kärleksgärningar mot oss, så kommer det att märkas i vårt liv. Eftersom han i nåd har skänkt oss sin ande och tron, och vi har lärt känna honom, så kommer det att märkas i vårt liv. Har vi kontakt med honom, som är själva kärlekens källa, så kommer kärleken också att visa sig i våra liv, i vår kontakt med andra. Stycket är också angeläget om vi inte gillar vad Gud gör. Eller om vi är missnöjda med vad Gud inte gör och tycker att han borde göra något åt det hela. Det är ju många saker som Gud gör som vi inte förstår och som gör ont i oss att se och höra. Så nu bara nyligt i vår kyrka, i våra församlingar, så är det ju två medlemmar som plötsligt har ryckts bort genom plötslig död. Det gjorde ju ont att höra att Lage Westerberg hade dött, och man har på det sättet svårt att förstå varför Gud valde just honom, som var så viktig för församlingen i Öjebyn. Och så gjorde det ont att höra att Gud också kallat hem Jenny Karlsson, och hon var bara 20 år ung. Hon dog i en våldsam trafikolycka, till stor sorg för församlingen i Ljungby. Stor sorg och saknad för oss allihop. Och det är svårt att förstå varför Gud gör så. Och när vi, om vi går efter vår känsla, hur vi upplever det, så har vi svårt att se kärleken i det hela. Och när vi känner så, när vi har den upplevelsen, då ska vi gå till vår text och se hur Gud har uppenbarat sin kärlek till oss och vilket mål Guds kärlek har hos oss. Och sen läste vi också predikaren som beskrev en annan förlust, som man kan säga att, om man säger plötslig död, det är ju som en chock för de närmaste. Predikaren skrev om en annan förlust som kanske är det största lidandet för den som drabbas. Och det är när döden närmar sig långsamt och de år, de dagar och de år kommer när vi måste säga att de ger mig ingen glädje. När vi förlorar mer och mer av synen, när hörseln blir sämre, när händerna börjar darra, när knäna blir svaga så att varje backe blir en, varje trappa blir en skräck, när man har inte så många tänder kvar, börjar bli svårt att tugga, när man anstränger sig så känner man att hjärtat orkar inte som förr, man är inte lika alert som tidigare. Och om man förstår att den oundvikliga dag kommer när stoftet vänder åter till den jord som det kommit från och anden vänder åter till Gud som har gett den. Och det ena som det andra väntar ju oss allihop, antingen långsam död eller plötslig död. Och predikaren manar, då vi inte vet, och i vilket fall som helst, så tänk på din skapare medan tid är. Tänk på din skapare och gör klart redan i dina ungdomsdagar. Och Johannes, han använde uttryck som vi vet, vi har sett. Så han har verkligen tänkt efter. Vi vet, vi har sett, vi vittnar om, vi har lärt känna. Och vad är det han har lärt känna? Jo, vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och kommit till tro på den. Och det står fast. Det är någonting som vi har lärt känna och kommit till tro på. Och det står fast oavsett om våra dagar är mörka eller ljusa. Oavsett om det är sorg eller glädje hos oss. Svenskan är ganska fattig på att just beskriva det här med kärlek. Fattigare än grekiska. För att grekiskan har tre ord för kärlek. Olika slags kärlek. Det är kärlek som är vänskap. Det är kärlek som är förälskelse. Och det är den kärlek som Johannes talar om i vårt stycke. Och det är en kärlek som är självuppoffrande. Det är en kärlek som gör gott mot andra oavsett kostnaden. Det är en kärlek som tvingar mig, som driver mig att göra gott mot andra. Även om det innebär att det är obekvämt för mig. Det är riskfyllt, det är smärtsamt. Jesus visade den kärleken när han i nattvardssalen sa, stå upp, låt oss gå härifrån. Och var gick han då? Han gick till Getsemane för att låta sig gripas. Vi ser den kärleken i Getsemane när han var fylld av ångest, så stark att hans svett blev blodstroppar. Det var minst sagt obekvämt för honom. Oerhört smärtsamt. Varför gjorde han det? Jo, för oss. Av kärlek till oss, av lydnad och kärlek till sin fader. Och vi ser den här kärleken när han lider och dör för oss. Och Jesus, han sa, före allt det här skedde, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och det är den betydelsen som Johannes använder ordet kärlek i vår text. Så när vi hör ordet kärlek så ska vi inte tänka på något annat än den sortens kärlek när vi behandlar vår text. Och vi ska gå igenom, som jag sa, texten som påminner om Guds stora kärleksgärningar. Hur han har visat sin kärlek till oss. Och vilket mål kärleken har hos oss. Johannes börjar med att skriva så här. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Så Så Gud har fullbordat sin kärleksfulla plan att frälsa oss, och han har löpt linan fullt ut. Han har sänt sin son som vår frälsare, och han har gett oss av sin ande. Han har gett oss av sin ande för att vi ska ha en innerlig gemenskap med honom och förbli i den gemenskapen. Så att vi förblir i honom och att han förblir i oss beror inte på något ömsesidigt åtagande, utan det beror helt och fullt på att Gud har fullbordat sin kärleksfulla plan för vår frälsning och så att säga löpt linan fullt ut. Han har sänt sin son som vår frälsare, och han har gett oss av sin ande. Det är Gud som har gjort allt för oss. Det är han som har upprättat gemenskapen med oss och inte tvärtom. Och det är han som är källan och ursprunget till allt vad som kallas kärlek i de följande verserna. Och vi fortsätter att läsa. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så om någon bekänner sin tro, jag tror att Jesus är Guds son, så är det ett yttre tecken på den här innerliga gemenskapen med Gud. Och det är Gud som har upprättat gemenskapen. Och den här goda bekännelsen, det är ju en frukt av den innerliga gemenskapen. Så man kan säga att Johannes här gör en tillämpning av Jesu liknelse om vinträdet och grenarna. Och då sa ju Jesus till sina lärjungar: utan mig kan ni inget göra. Och så är det också här. Gemenskapen som Gud upprättat med oss ger oss kraft att bekänna Jesus som Guds son och vår frälsare. Om vi har gemenskap med honom som är själva kraftkällan, då, om vi har gemenskap med honom som ger oss kraft och kärlek, så finns samma slags kärlek också hos oss. Men det är inte vår kärlek som vi litar på. Vi har lärt känna och tror på den kärlek som Gud har till oss. Gud är kärlek. Han är för oss. Han har gjort de här stora kärleksgärningarna till vårt bästa. Det är den meningen som ordet kärlek används här. Han har inte backat för den oerhört stora kostnaden. Han har handlat helt osjälviskt till vårt bästa. Han har sänt sin son som världens frälsare. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Det är Guds stora kärleksbevis till oss syndare. Det är den kärlek som vi har lärt känna och kommit till tro på. Och den kärleken, den står ju fullt och färdig. Beviset står där för oss, och det är detsamma både mörka och ljusa dagar. Det är detsamma hur vår dag än ser ut. Den är detsamma i sorg och i glädje. Och målet för Guds kärlek, hans kärlek till oss, är att vi ska kunna vara frimodiga på domens dag. Så Johannes skriver så här: så har kärleken nått sitt mål hos oss. Vad är målet? Så har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädslan hör samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Och eftersom Svenskan är så fattig på att beskriva de här olika sorternas kärlek, så tror, utan man använder bara ett ord, så tror jag många har tänkt på fel slags kärlek när man har eller även om man tar det som självuppoffrande kärlek, så tror jag ändå att folk har tänkt på fel slags kärlek när man har läst de här verserna. Vilken kärlek menar Johannes när han säger att den fullkomliga kärleken driver ut rädslan? Är det vår kärlek till Gud, eller är det vår kärlek till nästan? Hur blir vi fullkomnade i kärleken? Hur får vi en så fullkomlig kärlek till Gud och vår nästa att vi kan vara helt frimodiga på domens dag? Svaret är aldrig, va? Vår kärlek till Gud blir aldrig fullkomlig. Vår kärlek till vår nästa blir aldrig fullkomlig. Och vi kan aldrig vara frimodiga på domens dag om vi ska stå där och redogöra för vår kärlek. Nej, det är inte vår kärlek som Johannes talar om. Den kärlek, den fullkomliga kärlek, finns bara en fullkomlig kärlek. Och den fullkomliga kärlek som driver ut rädslan, det är ju Guds kärlek till oss som vi har lärt känna och kommit till tro på. När vi förstått att Gud så högt älskade världen, så högt älskat mig och alla andra ovärdiga, att han utgett sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv, ja, då kan jag vara frimodig på domens dag. Så målet för Guds kärlek som han har uppenbarat för oss är att vi ska kunna frimodigt träda fram inför honom på domens dag. Och Guds kärlek ger oss verkligen en sån frimodighet. Så Gud har bevisat sin kärlek till oss genom att sända sin son som vår frälsare. Han har bevisat sin kärlek till oss genom att sända sin son till försoning för våra synder. Och genom tron på honom så kan vi frimodigt träda fram inför Gud. Stå där förlåtna, försonade. En av Bibelns mest välkända verser finns i vårt stycke här, och det är det som kommer nu. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och den kärlek som han har visat oss, det är ju den här självuppoffrande kärleken som inte backar för kostnaden. Som gör gott, som har gjort gott mot oss till ett oerhört stort pris, som inte backar för att vi är syndare och ovärdiga, inte älskvärda alls. Och den kärlek som kommer från honom och som vi reflekterar är ju likadan. Den självuppoffrande och sträcker sig till alla på samma sätt som Guds kärlek sträcker sig till alla. Ni vet den där unge mannen som kom till Jesus och frågade vad han skulle göra för att få evigt liv. Han fick svaret, vad säger buden? Vad säger lagen? Och då svarade han helt riktigt att vi ska älska Gud över allting och vår nästa som oss själva. Och när han hörde det, då ville han ursäkta sig med att ja, men vår nästa, det är ju en definitionsfråga vem det är. Och kanske någon vill göra på samma sätt när han hör vad Johannes skriver och säger, det är väl en definitionsfråga vem som är vår broder. För Johannes fortsätter och skriver så här: om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Det är väl en definitionsfråga vem som är vår broder. Kanske bara några få vi behöver älska som tillhör vår närmaste familj. Eller kanske att våra trosyskon, bröder och systrar i kyrkan eller församlingen som räknas som vår broder som vi ska älska. Eller några andra, åtminstone älskvärda människor som vi ska älska. Eller sträcker sig definitionen längre? Jo, Jesus han gav en definition till den här mannen om vem som är vår nästa, vem som är vår broder i liknelsen om den barmhärtige samariten. Och vilket förhållande hade det offret och den barmhärtige samariten? Jo, de tillhörde två olika folk som föraktade varandra. Så den förbarmande, självuppoffrande kärleken, den sträcker sig ut till alla. Guds kärlek sträcker sig till alla. Så högt älskade Gud världen. Om vår kärlek kommer från honom, så ska ju också vår kärlek sträcka sig till alla, även främlingen. Så om någon kommer i kontakt med oss och inte upplever det minsta av tillmötesgående och värme, utan måste säga att det var en hård och kylig, jag fick bara hårdhet och kyla av den personen, ja, då måste du ha blivit något brott i vår kontakt med själva kraftkällan. Det är som en brödrost, och så sätter man i brödet och ingenting händer. Det blir inte varmt. Men sätter man i kontakten, så man har kontakt med kraftkällan, då blir det varmt. Jesus säger ju på ett ställe i liknelsen om vinträdet och grenarna: utan mig kan ni inget göra. Men om vi har kontakt med honom, så bär vi frukt. Så har vi kontakt med själva källan till självuppoffrande kärlek, då kommer det också att märkas i vårt liv. Om än med stor brist, men det kommer att finnas där i vår kontakt med andra. Och då är vi tillbaka där vi börjar. När cirkeln är sluten. Johannes tar i sitt brev upp problemet med att gå till kyrkan och vara andlig på söndagen, men sen inte bry sig om vad man gör med kroppen på lördagskvällen eller de andra av veckans dagar. Gud har upprättat en innerlig gemenskap med oss. Det är han som är ansvarig för gemenskapen. Han har upprättat den. Kärleken kommer, såvida vi har kontakt med honom, kärleken kommer från honom och visar sig i en god bekännelse och kärleksfulla gärningar till dem vi möter. Såvida kontakten med kraftkällan är obruten, vill säga. Och jag är övertygad om att våra trosyskon som nu så plötsligt har kallats hem av Herren, jag är övertygad om att Guds kärlek hade nått sitt mål hos dem, så att de frimodigt kan träda fram inför honom. Och det är ju målet med Guds kärlek också hos oss, att vi ska kunna vara frimodiga på domens dag. Och vi kan vara frimodiga på domens dag när vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud har bevisat sin kärlek till oss genom att sända sin son till försoning för våra synder. Amen. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du har uppfyllt din plan, kärleksfulla plan för vår frälsning. Ja, vi är köpta till en ofattbar kostnad. Du har sänt din egen son som vår frälsare. Vi tackar dig, Jesus, att du villigt offrade dig för oss, för att vi ska tillhöra dig. Vi tackar dig för anden som bevarar oss så att vi förblir i dig. Hjälp oss så att den gemenskap som du har upprättat också visar sig i våra liv, så att vi gör gott mot alla, liksom du har gjort och gör gott mot alla. Amen.